Och egentligen började med det att jag fick en idé i Sverige. Jag fick en bok i min hand i Sverige för tre år sedan, exakt tre år sedan, som hette Väckelsens hus i Värmland. Och när jag bläddrade i den där så tänkte jag, men vi har ju precis samma typ av bönehus och samma traditioner i Österbotten. Det där måste vi ju göra med Österbotten. Mm. Så jag satte igång med en kartläggning av alla bönehus.
Ja.
Alltså, framförallt fokus på bönehusen. Och ungefär inom ett år hade jag det där klart. Jag hade fotograferat dem, jag hade hittat gamla foton och jag hade lite faktauppgifter. Men sen märkte jag, när jag läste om de här bönehusen, att varje bönehus ju har sin egen historia.
Mm.
Sin egna berättelser. Och då började jag se på allt vad som har skrivits om bönehusen. Och då blev det mycket, mycket mer än jag hade tänkt mig. Också mera läsvärt. Vem skulle vara intresserad av en katalog av bönehus? För att bönehusen har bara varit inte ett mål i sig, utan ett medel för en verksamhet.
Ja, absolut.
Och den här verksamheten ville jag titta på. Och där har jag samlat rubbet, kan man säga. Både fakta och fiktion.
Mm.
Fakta om bönehusen. Husen. Många har fyllt 50, 100 till och med 150.
Ja.
Och då kommer man också in på väckelserörelsernas historia.
Mm.
Och där finns många berättelser inifrån bönehusen, om möten, om kampanjer, vardagliga händelser och så vidare. Men också lite kritiska röster utifrån.
Ja.
Hur man har uppfattat bönehusverksamheten och bönehusmänniskorna.
Ja.
Och det kommer fram framförallt i könlitteraturen. Så här finns rubbet. Men jag har försökt hitta berättelser från precis alla de här 250 bönehusen.
Ja.
Och när man tittar då på ett enskilt bönehus så kanske man blir besviken. Nå, inte skulle jag börja skriva det själv på det där viset. Men
ja,
min ambition har varit att totalt så ska det här visa hur bönehusen har fungerat och inte fungerat. Och liksom vilken, också vilken rik kultur man har haft i bönehusen.
Mm. Innehållsförteckningen, den går på tre sidor. Så torra fakta först. Hur många bönehus finns det?
Det är en definitionsfråga varför med ett bönehus. Det måste man ju säga till att börja med. Det har funnits ungefär, vad jag kategoriserar, 250 bönehus i Österbotten.
Mm.
Eller verksamhetsställen, för att många av de här bönehusen, gamla bönehusen, har ersatts av nybyggnader. Det är ju ändå en 150-årig historia vi talar om här när vi talar om väckelserörelserna. Och alla frikyrkorörelser, bönehus finns med, eller verksamhetsställen, oberoende om man kallar dem kyrkor eller kapell. Och sen alla inomkyrkliga bönehus som har byggts av lokala krafter på frivillig bas, så att säga. Och totalt sett så är det ungefär 100 som är aktiva idag, framförallt då i tätorterna, medan de här landsbygdsbönehusen mer eller mindre har fallit bort på grund av befolkningsutvecklingen.
Mm. Ska Kjell be dig läsa den här Folkets Dagblads strippen på baksidan?
Nå, det är en bild av också hur man kan se på bönehusen. Det är Leif Sjöströms bild. En liten kille som skryter över sin by och säger: vi har inte någon bybutik med mer, men vi har två bönehus som garnar lite helvetis bra.
Ja.
Det där kan ses lite som helgerån, men jag vill också visa att den här boken är inte direkt from, utan det är olika synsätt på bönehusen som finns här. Jag har ju själv, en orsak till att jag har skrivit den här är nog min egen bakgrund.
Ja.
Mina tre första hem var bönehus. Jag är född i ett bönehus.
Ser du?
Mitt andra hem var ett bönehus, och mitt tredje och mitt femte. Så ungefär upp till 20 års ålder så bodde jag mitt i bönehussmeten i 12-13 år.
Ja.
Så att det där, jag är van med bönemöten och bönebrus och väckelsesånger och så vidare. Och för mig har det också varit en resa tillbaka, det här liksom att se att precis samma upplevelser jag hade har man haft i olika bönehus, oberoende om det har varit inomkyrkliga eller frikyrkliga rörelser.
Ja.
Och det spännande i Österbotten är ju att vi har haft en massa små bönehus med egen verksamhet, flera i samma by, men de här har inte haft kontakt med varandra egentligen, därför att var och en har blivit salig på sin fason, haft sin egen rörelse sjungit samma sånger,
ja,
läst samma bibel, haft liknande predikningar och liksom liknande barn- och ungdomsverksamhet och så vidare, men ändå hade levt i skilda världar.
Ja.
Därför att det som har skilt dem, det har varit liksom, man har fokuserat på det istället för att fokusera på det som är gemensamt.
Ja.
Nu har vi ju en tid där det är mera ekumenik och man samarbetar.
Ja.
Men i tiderna har det varit väldigt mycket kamp och strid och intolerans mellan de, ja, här rörelserna.
Så den striden bedrevs också utanför bönhuset, alltså i vardagslivet? Eller?
Absolut.
Ja, ja. Absolut. Det talar inte vi med.
Ja, precis. Det. Så att bönehusen har gett en gemenskap, en mening och liksom varit väldigt viktiga i samhällsbygget, vågar jag säga. Därför att det har varit människor som har haft ansvar för samhället och så vidare. Men samtidigt så har det också liksom varit åtskiljande. Så att man har haft ganska höga trösklar till många bönehus. Man har uppfattat bönehusen som med ganska höga trösklar och det har varit lågt i tak. Men där i bönehusen har man haft och har en väldigt rik inre kultur.
Ja.
Bara sång- och musiklivet till exempel. Barn- och ungdomsverksamheten, söndagsskolorna var unika i tiderna.
Ja.
När man satte barnet i centrum och inte liksom stå huta dem, utan liksom barnen fick uppträda, barnen fick lära sig spela gitarr och på det viset väldigt mycket liksom pedagogiskt värdefullt i bönehuset.
Ja. Jag sa här innan vi kom i sändning att inte en by utan minst ett bönehus, men kontra då sa att visst, det finns byar som inte har bönehus.
Jo, alltså jag har ju gått genom väldigt många såna här hembygdsböcker och där har man i regel, inte alltid, men i regel har man också en sida eller ett kapitel om bönehusen. Och i några fall så har man också lyft fram byar om man inte har något bönehus. Kvävlax är en av de gamla kommuner som är mest bönehustätt, men i byn Koskö har man inget bönehus, och det gör man ganska stort nummer av i Koskö-boken, att varför har inte vi något bönehus?
Så det, ja. Intressant. Du sa att det hade varit cirka 250 som mest, men lite på 100 är i aktiv användning. Men bönehusen kan ju också få nytt liv.
Absolut. Och många av de här bönehusen har ju sålts eller rivits.
Ja.
Ganska många är egna hemshus idag eller fritidshus.
Mm.
Något bönehus har blivit byagård för hela byn och i Vörå har vi en jaktstuga.
Ja. Mm. Jag måste ju genast, när jag fick boken i hand, så bläddrade jag fram hembyn i Larsmo och hittade Betel i Litens. Fick lära mig lite att det var byggt 56, så inte så pass gammalt ändå.
Ja, och det var ju då en utpost. Många bönehus har ju haft utpostverksamhet, en lite mindre lokal.
Aha.
Som de ibland kallar bönesal, predikolokal och så vidare. Och det där är ju inte moderkyrkan, den finns i Kackur, utan det där är liksom ett bönehus för att liksom kanske sprida verksamheten, men också tidigare när man inte hade samma kommunikationer så ville man att alla grupper skulle ha sin egen samlingslokal.
Ja. Mm. Såldes 2000.
Mm.
Läser jag också här.
Det står kvar. Jag har fotograferat dem utgående från hur de ser ut idag. Så ibland, och det framgår nog om det är bönehus eller inte, men ibland så är de väldigt välordnade och man ser att de har putsat upp de här. De kan ha såna här kyrkliga gotiska fönster, en del egna hemshus, men medan andra har, man har bara målat om dem helt enkelt. Tagit ner korset.
Ja.
Det finns till och med gamla bönehus som har korset kvar.
Ha, just det. Även om verksamheten inte...
Även om det är egna hemshus. Kvar.
Är det okej att göra så?
Jag träffade en sån i Österbotten som ägde och han sa att jag vill ha korset kvar för att det ger mig trygghet.
Mm. Och det är ju en del av historien.
Mm, så är det.
Även om man på arkitekturen kanske kan skönja att det här är nog ett gammalt bönehus, men det är ju så att säga pricken över i det om... ja, korset kvar.
Absolut. Och det ser man ju i program från Sverige med Vem bor här och sånt. Det är ofta är det ju ett sånt här renoveringsobjekt i gamla bönehusen.
Ja.
Och det har blivit här i Österbotten också. Mm. Det är ju högt i tak och ibland har de läktare och så vidare. Så det kan ju vara ganska liksom krävande objekt. Men de behåller ju lite av den här liksom kyrkkaraktären.
Ja, precis. Kjell Herbert, du har säkert gjort en del spännande upptäckter under det här arbetet efter forskningen.
Oh ja.
Kan du berätta någon sån här aha-upplevelse?
Dels så liksom har jag liksom sett de här brytningstiderna när väckelserörelserna växte fram, så var det ju väldigt mycket liksom kamp och strid och så vidare. Och det där har ju lagt sig, men det var tuffa tider. Sen märker man ju också att de allra flesta som är med i bönehusverksamhet idag har fått det i arv. Så det är tredje, fjärde, femte generationen som är med idag inom samma rörelse. Och de har kanske inte så mycket uppfattning om hur det var förr. De har vuxit in i en kultur, aldrig behöva liksom mäta varför tror jag på det där viset och de tror på det där viset på, ja, i det andra bönehuset. Jag tror att det finns en okunskap om bakgrunden. Jag hoppas att det här ska stimulera till vidare läsning också.
Ja.
En annan sak är att,
ja,
bönehustätheten är lika stor i hela Österbotten.
Mm.
Men det är starkare i norr eftersom det är större bönehus där, bland annat den lästadianska rörelsen har ju väldigt stora bönehus.
Ja.
Men per capita så har också i södra Österbotten funnits lika mycket bönehus. Men vi har haft en så stor utflyttning där så många står tomma.
Ja. Avslutningsvis, Kjell, vem ska ha utbyte av den här boken?
Ungefär 10% av österbottningarna är med i väckelserörelser på, ja, ett eller annat sätt. Och jag hoppas nog att de ska vara intresserade. Sen också, den lokala kulturen finns ju speglad här ganska ofta också.
Ja.
I gamla kommuner kan ha 10-20 bönehus som finns dokumenterade här. Och det är ju ändå en del av berättelsen.
Absolut.
Och sen tror jag nu att det liksom, det är en bortglömd historia, tror jag, som är väldigt viktig att lyfta fram. Just att bara en sån sak som syföreningarna, till exempel missionssyföreningar, trots att man hade en egen verksamhet, nu hade man hjärta för uländerna också, liksom, ja, samla ihop pengar. Och det var fattigfolk ofta som stod för det här. Så jag tycker det är liksom också att hedra dem som har levt ett liv för andra och liksom satsat hårt på den egna verksamheten, men också sett nöden i världen.
Ja.